Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till Kulturpodden med mig, Silja Sahlgren Fortstad, som jobbar som filmkritiker, Marit Lindqvist som är litteraturkritiker och Lasse Garoff som är scenkonstkritiker. Och eftersom påsken närmar sig så småningom så ska vi idag tala om en norsk tradition som kallas påskekrim. Och då får du Marit berätta vad det här är.
Ja, det här är lite intressant för att i Norge så lär man ha sådär långledigt över påsken. Så att man tar ledigt redan från palmsöndag och så har man ledigt ända över hela påskhelgen. Och då drar ju många norrmän ut i fjällen för att skida och för att läsa deckare. Och det här med traditionen att läsa deckare just under påsken, så det lär gå tillbaka 100 år tillbaka i tiden. Alltså till år 1923. Det var så att poeten Nordahl Grieg och hans kompis Nils Lie, de skrev ihop en sån här deckarhistoria med titeln Bergenståget plundret i natt under signaturen Jonathan Järv. Och Nordahl Griegs bror jobbar på ett förlag och han bestämde sig då för att han ska satsa stort på marknadsföringen av den här boken som skulle komma ut lagom till påsk. Så att palmsöndagen år 1923 så pryddes alla stora tidningarnas första sidor av en sån här jättestort uppslagen nyhet om ett rån ombord på tåget från Bergen till Oslo. Och sen var det ganska få som insåg att det här faktiskt var fråga om en annons. Och alltså en fiktiv historia. Och det här skedde alltså 15 år innan den här Orson Welles legendariska radiohörspelsversionen av H.G. Wells Världarnas krig. Som då skapade kaos och förvirring i Amerika när man trodde att landet höll på att invaderas av marsianer. Och det sägs då alltså att just den här kriminalhistorien om Bergenstågets när man plundrar Bergenståget på väg till Oslo. Så det kommer att bli den här startskottet för den här traditionen med påskekrim. Och idag så är det alltså förstås ges det ut en massa deckare som lanseras just i påskhelgen. Tidningarna kör med deckarföljetonger, radio gör deckarhörspel och tv-sändar massa med detektivhistoria. Och sen har också ett sånt här mejeriföretag under många, många år haft sådana här seriestrippar på sina mjölkkartonger med deckarhistorier. Och nu är det stort uppror i Norge för nu har man flyttat de här deckarhistorierna till nätet. Nu kommer de inte att finnas på mjölkkartongerna mera och folk i Norge är jätteupprörda.
Det är ganska skrämmande förändringar som händer.
Nej, och sen den här traditionen med påskekrim, så den har ju också lite kanske börjat sippra över till de andra nordiska länderna, till Danmark och sådär. Jag vet inte hur mycket deckare man läser i Finland under påsk här, det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte riktigt pejling på.
Jag vet inte, spontant så funderar jag just på det här att jag har åtminstone aldrig uppfattat det som en sån där typisk deckarsäsong, utan det känns på något sätt mer som en sån här sommargrej, att människor läser deckare på sommaren i hängmattan, brukar man alltid säga. Men det som åtminstone är helt klart, så det var att när vi började diskutera det här, att det här nu skulle vara ett lämpligt datum för att diskutera deckare, så gick du, Lasse, igång på det här direkt för att du hade ett typexempel som du gärna ville prata om.
Absolut, ja, jag blev alldeles förtjust av det här ämnet. Det är nämligen så att här för några år sedan så läste jag för första gången en bok av Raymond Chandler, som är en sån här amerikansk eller brittisk-amerikansk deckarförfattare som skrev böcker på sådär 30- och 40-talet. Och jag blev alldeles förtjust i det här därför att det var på något vis här som jag märkte att den här Raymond Chandler är ju den här författaren som har liksom lanserat den här jättekaraktäristiska deckarrösten. Det här som man alltid tänker på när man ser en sån här någon sån här deckarserie eller film eller någonting med någon sån här privatdetektiv, så är det alltid den där hårdkokta rösten som berättar vad den här deckaren tänker liksom som voiceover. Och det är alltid en sån här viss, en lite korthuggen, lite sådär hårdkokt sån där, och lite sådär cynisk stämma. Och det här kommer allt sammans från den här Raymond Chandler. Och han har en otrolig mängd sån här på något vis sådana slagkraftiga citat som på något vis perfekt sätter den här stämningen. Om ni vill så jag kan läsa upp några här så vi vet vad vi pratar om.
Gärna.
till exempel så här: I needed a drink. I needed a lot of life insurance. I needed a vacation. I needed a home in the country. What I had was a coat, a hat and a gun. I put them on and went out of the room.
Ljuvligt.
Ja, eller den här är från just den här The Big Sleep, som är den här hans första roman som jag just läste då. It seemed like a nice neighborhood to have bad habits in. Eller sen så beskriver han, han har också ett sånt fint sätt att beskriva människors karaktär. Till exempel så säger han så här att he was as honest as you can expect a man to be in a world where it's going out of style.
Mm. Alltså det är ju det är faktiskt enormt talande exempel som har, på något sätt så känns det ju som att det kanske också har fått ett annat tonfall idag jämfört med hur det var då när det kom. För att idag blir det nästan automatiskt som att det är parodi eller en slags ironisk varning på det hela. Jag tänker genast på Fletch-komedierna som kom på 80-talet som var en slags parodi på just den här deckar voice-overn. För att de här är så jätteväl formulerade.
Ja, de är härliga. Alltså. Nästan.
Men var det här tonfallet som du gick igång på när du började läsa Chandler, eller var det berättelsestrukturen i övrigt, eller var det specifikt just det här sättet att etablera den här deckaren?
Det är specifikt det där tonfallet och som också har gjort honom så känd. Det är precis som du säger, Silja, att den här deckarrösten har senare blivit en så etablerad litterär trop att det är ingen som längre kan liksom skriva på det här viset, därför att det blir genast en pastisch. Och det sägs alltså att Raymond Chandler var på ett sätt en författare som förnyade den här deckarlitteraturen. Klart att det fanns före honom också deckare som gått tillbaka ända till exempel Edgar Allan Poe. Men tidigare så var det ofta så att den där deckarhistorien kretsade kring den här intrigen. Det var liksom ett mysterium som behövde lösas. Och så löstes det liksom vanligen så här på sista sidan eller någonting. Och så får man reda på att the butler did it. Och sen är historien slut, för det finns ingenting mer att berätta. Men den här Chandler, så han skrev på ett helt annat sätt. Den där lockelsen i den där berättelsen, det som suger en med, är inte det där mysteriet eller det där brottet eller vem som har gjort vad. Utan det är på något vis det här att man får tillbringa tid tillsammans med den här deckaren som är den där huvudpersonen. Och sen som på något vis leder en med sig genom världen och genom sina äventyr, så man liksom lite där och hänger på. Och när det sen kommer alltså till intrigen, så är Raymond Chandler alltså ökänt roddy när han skriver sina böcker. Han hade bland annat ett sånt här citat som han beskrev sin egen skrivprocess med: when writing a novel, when in doubt, have two guys come through the door with guns. Och det här händer ett antal gånger i The Big Sleep faktiskt. Det är inte alltid två stycken, men det är någon som kommer in i rummet med en pistol i handen.
Det är lite sådär som när barn ska skriva spänningsberättelser. När de inte vet hur de ska få slut på det så dör alla. Det kommer någon monster och äter upp dem. Att det är lite
ja, det här är bara, och det här är liksom en ny impuls som kommer in och han det här. Det är också sådana stora eller litteraturvetare som konstaterar att Chandler är lysande, men hans berättelser är rambling at best, incoherent at worst. Och det här är, just i den här Big Sleep så fanns det till exempel, den har filmatiserats många gånger och det har många av hans böcker. Och här i den här The Big Sleep så finns det en sån här händelse som inträffar där en ung man som är chaufför åt en sån här rik person som kör ner i havet. De utspelar sig alltså ofta på USAs västkust, där liksom lite Los Angeles, Beverly Hills och Hollywood och de här trakterna. Och huvudpersonen är en sån här privatdetektiv som heter Philip Marlowe. Och här i den här The Big Sleep så finns det då en sån här episod som inträffar när en ung man som jobbar som chaufför åt en sån här rik kar som på något vis är insyltad i den här intrigen, så han hittas i havet, han är drunkna och kör, han sitter i en av den här ägarens bilar som har körts ner i havet. Och sen när den här boken filmatiserades så undrar de att vad var det som hände åt den där chauffören? För det får ingen förklaring i den här boken överhuvudtaget. Och då svarar Raymond Chandler helt enkelt att jo, den där killen, honom glömde jag bort helt och hållet.
Just Jag tänkte när du började tala om det här med filmatisering, den har ju faktiskt filmatiserats flera gånger, The Big Sleep. Men i övrigt också när man tänker på Chandler och det tonfall som han skapar, så måste man ju direkt tala om film noir, som ju är en egen, ja, det diskuterar man, ska man kalla det en genre eller ska man kalla det ett stilgrepp eller hur ska man definiera det, som ju var jättestort. Alltså, begreppet myntades 1946 av en fransk filmkritiker som då använde det just på sådana här amerikanska filmer i en viss stil. Och sen brukar man säga sådär att det är 40- och 50-talen som är den tidsepok som dominerades av de här, den här typens berättande. Men det har ju nog levt kvar, och med jämna mellanrum så dyker det upp nya filmer som tillgriper det här sättet att berätta. Och där kan man ju säga att det är just det här samma, att det är förstås, eftersom berättelserna är baserade ofta på litterära förlagor, att vi har den där hårdkokta deckaren, och sen har man ofta någon kvinnlig gestalt som är lite så här femme fatale, lite farlig, som lockar ut på farliga vatten. Så har man ett ganska så här mörkt och dystert, illusionslöst tonfall. Och egentligen så finns det inga garantier, det är en del av poängen att det är lite poänglöst. Det här hela tillvaron, att det att man håller på och löser ett fall betyder på intet sätt att vi kommer att landa i någon slags lösning av det. Vilket ju också är fascinerande, just med tanke på att man då i den här deckargenren annars har haft just det här på sista sidan, lösningen. Mm. Ja, Lasse.
Och det är ofta just det här att det utspelar sig på något vis mot en sån här amoralisk omvärld, var hela samhället är på väg in i någon slags förfall, och det finns inga, just det här att det finns inga hederliga människor kvar.
Nej, och vi hade ju helt, just när man tänker på The Big Sleep, visst har Humphrey Bogart den här ursprungs på något sätt gestalten Philip Marlowe, som har blivit en sån här, den här grovt tillyxade tystlåt, när det enda han säger är just sån här slagkraftiga meningar som etsar sig fast på bioduken. Och sen just de här specifika Hollywood-kvinnorna från den eran som fick vara de här femme fatalen. Men det var det jag tänkte på nu, att det här är en sån här genre som man gärna återvänder till och som alltid är lite lockande och så här. Och samtidigt så känns det ju nästan som att här finns sådana här drag som är lite politiskt inkorrekta idag. Jag menar just att den här deckaren har en attityd till kvinnor och till omvärlden som inte skulle gå igenom någon slags sån här etikettsbok för hur man ska tala. Oh, ja. Och kvinnorna skulle betraktas som klischéer på sätt och vis.
Absolut, ja. Och det är ju, allt handlar om den där hårdkokta huvudpersonen och hur han går omkring och är tuff. Och det är allt som händer. Och alla de här, på något vis tycker jag också att det är spännande hur de där motiveringarna för hans, varför han beslutar sig att göra en sak istället för en annan, är på något vis ibland jättesvaga. Men han liksom reagerar med någon sån där moralisk ryggmärgsimpuls och tänker inte så mycket på vad konsekvenserna av det kan vara. Eller så här. Han är överhuvudtaget inte smart i förhållande till vad som är på gång, tycker jag när jag läser den här. Men det är nu min personliga läsning. Sen är det jätteroligt att läsa sen å andra sidan.
Okej, men då är vi helt på det klara med att Lasse tycker att det här är roligt. Men du då, Marit, är deckargenren någonting som du så där privat, när du inte behöver ägna dig åt att recensera nyutkommen litteratur, att är deckare någonting du tar din tillflykt till?
Ja, det korta svaret är nej. Alltså, jag är superdålig på att läsa deckare. Det måste jag ju erkänna här offentligt för hela Svenskfinland. Alltså, jag tycker om att titta på thrillers och deckare på tv. Alltså, film och tv-serier är fine, men att läsa deckare, där har på något sätt jag inte riktigt kommit underfund med grejen egentligen. Så att det är nog få utvalda verk jag läser faktiskt. Och jag måste ju medge då att Raymond Chandler till exempel för mig har jag inte läst. Överhuvudtaget. Jag måste lägga det till min påskekrimlista.
Men det är ju fascinerande att det här annars är den litterära genre på något sätt nog som utgör ett sånt här viktigt blodomlopp när det gäller litteraturen överlag, när man talar om försäljningssiffror och när man talar om att människor så gärna läser eller nu för tiden lyssnar på ljudböcker. För det är ju nog ganska mycket den här genren som dominerar, eller hur?
Absolut. Jo, i synnerhet ljudboksmarknaden så har ju, där säger man ju att det är just deckare, feelgood-berättelser, kärlekshistorier, romance och den här typen av litteratur som fungerar bra i det formatet. Helt enkelt, när det är ett ganska rakt berättande i de flesta deckare i synnerhet. Och sen också de senaste åren så talar man ju om det här deckarundret, det skandinaviska deckarundret. Och man trodde ju redan för flera år sedan att att nej, det måste ju dö i någon skede helt enkelt. Men nej, undret bara fortsätter och fortsätter att slå nya rekord. Så det här är nog en genre som folk verkligen har tagit till sig. Och jag antar att detsamma gäller också för film- och tv-serier. Alltså uppsjön av krimhistorier på olika strömningssajter och på tv. Så det är ju helt enormt.
Ja, sen kan man ju säga att det är ju någonting som är i samklang kanske med vår tid också, att det här Nordic Noir-greppet på något sätt, där det här film noir-stuket med det illusionslösa och det ganska karga och grovt tillyxade på något sätt har en plats.
Mm.
Jag vet inte, Lasse, är du en sån som också tittar på Nordic Noir?
Ja, lite mindre. Jag såg på den där bron då när den kom, och jag tyckte det var ju liksom någonting tufft med det där. Det var någonting kul med det där gränsöverskridande grejen, att den utspelade sig i Sverige och i Danmark. Och jag tyckte att de gjorde jättemycket av den där miljön där. Och sen läste jag den här Snabba Cash, och den var också ganska rolig.
Mm.
Som nu då handlar om, eller det mest medryckande tyckte jag var den här unga killen från Norrland som kommer till Stockholm och sen blir en sån där hård strävare, att han vill absolut höra till de här innekretsarna. Och sen så blir han en av de här killarna som jobbar extremt hårt på att skaffa ihop en massa pengar, och sen bara för att sen på veckosluten så skulle han kunna hänga med de här superrika bratsen och bete sig exakt som dem och göra av med otroliga mängder pengar på ett veckoslut och vaska och vara äcklig och sen hela resten av veckan så äter han liksom bara havregrynsgröt och tänjer på varje slant och så börjar han att langa kokain för att tjäna pengar. Det gör honom otroligt populär. Jag tyckte det var också en häftig bok. Det där. Den hade nog ett sånt speciellt sug.
Det har filmatiseringen också, speciellt kanske den första delen. Men det som jag tycker är lite intressant, jag tycker de är bra exempel, alltså både Bron och Snabba Cash som ett exempel på det här hur man tänjer på gränserna för så att säga det som är gott och ont och det som är rätt och fel, och de här klassiska indelningarna om man tänker att man ska identifiera sig med den som är the good guy och sen är poängen att på slutet ska det reda upp sig på något sätt. Det är ju inte alls lika självklart i dagens berättande. Och jag funderar att vad är det som gör att man då ändå finner en tillfredsställelse i att läsa sådana här berättelser eller att se någonting sånt där man ändå inte ens har det där löfte om att man ska få någon slags katarsis på slutet, att nu räddar det upp sig, utan att man ändå vill gå in i den där världen.
Alltså jag tyckte just med den här snabba, på tal om den här Snabba Cash, så tyckte jag att den var, jag märkte att jag hade en sån här konstig reaktion till den där texten, att jag tyckte att det mest intressanta liksom, eller tilltalande i den här var hur den här killen sen var så driftig, och sen så började han att investera alla pengar som han fick från sitt kokain liksom langande. Och så gick det bättre för honom och så började han ordna upp sin ekonomi, och det var på något vis nästan lite sådär borgerlig liksom, skildring av den här knarkbrottsligheten. Och om det inte sen skulle finnas andra sådana handlingsspår i den här boken, så var det ju nästan så här att i den här boken så fanns det ju inga dåliga sidor med det här som han sysslade med.
Hur är det med dig, Marit? Reagerar du på att du skulle rygga för att nu närmar man sig en gräns som känns obekväm för dig som läsare till exempel, eller som tittare, att hit vill du inte gå?
Ja, då när det blir alldeles för grovt, jag tänker på Bron till exempel, i synnerhet de här sista säsongerna fick ju väldigt mycket kritik för att de verkligen gick över gränsen och skildrade våldet på ett väldigt obehagligt och våldsamt och verkligt snaskigt sätt. Det var väldigt mycket blod och andra extremiteter och allt möjligt annat, avhuggna huvuden och andra kroppsdelar och så vidare. Med Snabba Cash och Jens Lapidus i allmänhet så tycker jag det är lite intressant, för att för några år sedan så intervjuade jag en fängelsebibliotekarie som konstaterade att Jens Lapidus böcker hör till de mest älskade och utlånade på biblioteken, alltså fångare läser hans böcker. Och där handlar det kanske just om att han ofta skriver ur ska vi säga, förövarnas synvinkel. Beskriver brott och så vidare, den undre världen, på ett väldigt för dem realistiskt sätt. Även om han kanske inte direkt tar parti. Men att där är åtminstone fokus på de som utför de här brotten. Och sen kan det hända att de tar lite exempel, vad vet jag. Men i varje fall. Men det som jag tycker är mest intressant i de här är när man har en tydlig samhällskoppling. När man sätter fokus på intressanta frågor i samhället idag. Och kan via den här deckargenren diskutera sådana frågor till exempel, som våld mot kvinnor, familjevåld, droghandel, giftig manlighet, vad som helst.
Jag tycker ju att det är också oberoende av vad man har för tematik i böckerna, så är det ju ganska självklart på något sätt att den genren kanske blir en spegling av en atmosfär i samhället. Om man tänker om film noir-genren blev ju stor i ett efterkrigstida perspektiv på något sätt, att det fanns den här, man hade den bakgrunden att pejla mot på något sätt och en slags uppgivenhet och trötthet, och att det behövde någonting som var i samklang med det. Och nu kan man ju tänka sig att vi har andra saker som gör att det landar bra det här. Men jag kan ibland fundera också, alltså för mig personligen så kan jag säga att det kom en gräns mot inför Keplers Hypnotisören när den boken kom och blev stor. Så där igen, för just det här att du har de här kryphålen, att du behöver inte på det sättet knyta ihop ett brott, och du kan ha ganska desillusionerade hjältar, och hjältarna kan vara också från så att säga den brottsliga sidan. Så okej, det kan jag leva med. Men sen i Hypnotisören tyckte jag att för mig personligen blev det en gräns när du har ett barn som är förövaren, och det finns egentligen ingen orsak. Det är inte här det mobbade barnets hem eller någonting sånt, utan det är bara ondska på något sätt som skildras. Att där kände jag att okej, nu blev det både så här i termer av våld väldigt obehagligt, men sen också i undertonen. Så där måste jag ta en rejäl paus i förhållande till Kepler. Och sen å andra sidan så tyckte jag att filmatiseringen av den blev konstigt nog betydligt, betydligt mildare än vad boken hade varit. Men så har jag ett färskt exempel nu, för att jag har tittat på en tysk serie som heter Freud i mördarens sinne, tror jag den här underrubriken är på svenska. Den finns på Arenan just nu och går bra att titta på med svensk text också. Som är ett jätteunderligt mishmash av genrer. Men när jag tittar på den så funderar jag att här finns nog helt tydligt ett sådant här eko just av det här noir-tänkande. Och det är alltså en serie som i princip följer den verkliga gestalten Sigmund Freud under slutet av, jag tror det ska föreställa 1880-talet i Wien. Och han håller just på att utarbeta sina teorier. Och det är ju intressant i sig. Jag tycker att upplägget, det här är en extremt snygg serie. Alltså den är visuellt jätteintagande och skådespelarna är bra. Allting är på något sätt på plats. Men sen eskalerar det i någon sån här extrem blandning av genrer. Att Freud, han är djupt kokainberoende, vilket tydligen då är överensstämmande med verkligheten som jag har förstått att det har varit. Och han blir indragen i ett brott, vilket då är helt en fiktiv historia igen, med en dödad kvinna, och så börjar man nysta upp det här fallet, och via det så dras han sen in i en värld av hypnos och seanser och så här mardrömslika excesser i våld och allt möjligt underligt.
Wow,
och då funderar jag att, ja, det är spännande. Alltså man kan bra gå in och titta på det, för att om någon där ute nu kommer på en bra tolkning av vad det var man vill säga med det här, så tar jag gärna del av den tolkningen. För att jag satt och tittade på den här och funderade. Jag kunde inte sluta efter ett avsnitt. Jag kände att jag måste se hela serien, för kanske det landar i något jättefint i sista avsnittet. Det är 8 avsnitt. Vilket det nu kanske då inte riktigt gjorde. För att jag satt hela tiden och tänkte på det, att vad tillfredsställer det hos tittaren? För att det blir liksom inte så här att du får en inblick i Freud och hans teorier så här hemskt mycket, trots att varje avsnitt då har ett namn som har ett eko från det här med, ett heter hysteri och ett heter trauma, regression och bortträngning och så vidare. Att man har tydligt de här begreppen som man spelar med, och förstås finns det hela tiden också speglingar till det perspektivet. Men i praktiken så är det bara en ursäkt, uppfattar jag det som, för att få spruta så mycket blod och lemlästning omkring sig som möjligt, plus att man då kan befinna sig i sån här en sån här miljö där man på de mest skrämmande sätt försöker tortera in sans och vett hos människor som man uppfattar som mentalt störda. Så att här får man ett sånt här helt paket av alla de här elementen som man kan klämma in i olika genrer i ett paket. Och så får man fundera på att handlar det nu om det att vi har kommit så långt i det här gränsöverskridande när det gäller berättande, att vi inte mera heller behöver den tydliga historien, utan att så länge det kommer tillräckligt mycket skrämmande effekter och desillusionering i det hela, så räcker det. Hur låter det?
Det låter nog som...
Lasse är klart intresserad av Freud.
Ja, no, det är jag ju intresserad av. Men det här låter ju nog som verkligen en underlig blandning av genrer. Men jag kan nämna sådär, på tal om sådana lite sådär deckare och sådana här terapi eller sådana grejer, så kan jag ju nämna att jag har lyssnat på en sån podd som heter Where Should We Begin? med en sån här fransk parrelationsterapeut som heter Esther Perel. Och den är alldeles fascinerande. Det är sån här, hon har sådana engångssessioner eller sådana med ett par åt gången, och de är alltid anonyma, de här personerna. Och de söker upp henne med olika sådana typiska liksom parrelationsproblem liksom. Så det är lite otrohet och det är lite ditt och datt liksom, och dålig kommunikation och allt med det. Och liksom ganska vanliga saker, men det är någonting med det där upplägget som påminner precis som en deckare, upplever jag varje gång. För att det är alltid så där att det där paret kommer dit med någon sån här färdig historia som de berättar om vilka deras problem i äktenskapet är. Och så börjar hon att prata med de här olika parterna och börjar skala bort de där lagren av etablerad tolkning som de har satt på det här. Och så börjar hon att ta fram djupare sådana konflikter som finns under allt det, som underbygger allt det här. Så kommer man liksom fram till någon sådan större insikt där. Det är alldeles fascinerande.
Det finns många olika spår när det gäller deckarintrig. Men jag menar, det är samma sak med den här Freud-serien också, just att man kan se de här brotten som en koppling mellan orsak och verkan på ett konkret plan, men sen i grunden så handlar det just om det där, det som händer i människans inre och det som på något sätt är de där kanalerna som får en att agera på olika sätt. Och det är klart, det är ju alltid intressant när det gäller de här deckarserierna, att vad är orsak och verkan och hurdana människor är det som gör sig skyldiga till vad. Men Marit, det har ju nu också, om man tänker att det här då är en populär genre i litterärt hänseende också när det gäller tv-serier, så vi har ju till och med på finlandssvenskt håll nu börjat få allt mera författare som faktiskt på allvar ägnar sig åt den här genren.
Ja, alltså de senaste 10-15 åren så har det börjat dyka upp fler och fler författare som har börjat skriva olika former av spänningsromaner och thrillrar och deckare och vad man nu alls ska kalla det. Alltså jag tänker på en Eva Frantz, en Karin Erlandsson som ju skriver fantasy och för ungdomar och så vidare. Men hon har också gett ut några deckarböcker. Sen har vi Monica Fagerholm som ofta inte räknas in i den här genren, även om hennes berättelser också ofta handlar om ett brott och hur man tacklar det här brottet. Men den som jag kanske tänkte fokusera på här idag är Karin Collins, som är ganska ny i det här sammanhanget. Och nu alldeles i dessa dagar så utkommer hennes senaste roman som heter Nära till natten. Det här är hennes tredje roman på 3 år. Så hon har verkligen legat i. Och det som gör henne lite speciell är att hon skriver om Hange, som är hennes egen barndoms- och uppväxtstad. Och de här historierna utspelar sig alla i slutet av 70-talet eller på 80-talet. Och det finns en väldigt speciell atmosfär i de här böckerna. Och det som hon skildrar är ett Hanges bortom de här turistvyerna, skulle vi kunna säga. Hon skildrar ett Hange som är mycket mer än badlejon och plagen och badhyttar och regatta. Utan det här är verkligen baksidan av ett leende Hangekex som hon skildrar. Och det är lite svårt att definiera vad hon skriver. Jag satt och funderade här på för mig själv, att är det spänningsroman, är det psykologisk thriller, eller är det cozy crime, eller är det socialdeckare, eller hur ska jag definiera henne? Så insåg jag att det kanske är lite av allt det här, för hon rör sig ganska smärtfritt mellan de här olika genrerna och kategoriseringarna. Och det som det ofta handlar om är att hon tar fasta på ett problem. I den första romanen, Flickan på udden, så handlar det om en liten flicka som blir omhändertagen, eller kanske snarare kidnappad, av en barnlös kvinna som bär på en väldigt stor sorg och saknad. Just den här barnlösheten spelar stor roll här. I den förra romanen, Under isen, så handlar det om alltså en ung kvinna som lever i ett våldsamt parförhållande. Och i den här tredje romanen så handlar det om hemligheter som inte vill komma upp till ytan, alltså vad som finns bakom den här polerade fasaden, i synnerhet i en småstad där man verkligen vill hålla uppe den här fasaden. Och alla de här böckerna skildras, eller berättelserna skildras ur barnets perspektiv ganska ofta. Det är det här barnet som ser allt, som registrerar, som genomskådar de vuxnas försök att kyla över och sopa under mattan och de här barnen är på något sätt allseende och allvetande, samtidigt som de också är lätta att manipulera. och att vilseleda. Och de har ju ofta väldigt livlig fantasi i de här berättelserna. Och sen tänkte jag på det här med den här blicken som är jätteviktig. Och också i synnerhet i den här nu aktuella Nära till natten, så är det den här vem som ser vad och vem som inte blir sedd. Och just det här att i en småstad att inte bli sedd eller att bli sedd som annorlunda är just det centrala temat i den här Nära till natten. För att det här med att inte bli sedd så och ha dåligt självförtroende eller att om man sticker ut på något sätt, så det kan ju leda till väldigt obehagliga handlingar. Det är svårt att tala om den här berättelsen utan att avslöja allt för mycket, för att det är ju en clue med den här historien att den växer fram efterhand. Men det som jag var lite inne på här tidigare var det här med den här giftiga manligheten som jag tycker att Karin Collins skildrar i alla sina böcker. Alltså de här männen som på något sätt dras med sådana ofrånkomliga känslor av underlägsenhet och har en sån väldigt traditionell syn på vad manlighet är. Den här starka mannen som föraktar svaghet, som ser ner på kvinnor, som är homofoba. Och hon skildrar det här väldigt skickligt genom en sån här sjuk pensionär, Bjarne, som lever tillsammans med sin senildementa hustru. De är ensamma sedan sonen har flyttat ut för att studera. Och just den här relationen mellan de här två skildras på ett väldigt obehagligt sätt, just för att Bjarne bokstavligen är stukad i sin manlighet och han har väldigt svårt att hävda sig bland andra män. Och han upplever också att kvinnorna liksom skrattar åt honom och fnissar bakom ryggen åt honom och sådär. Och just den här oerhört dåliga självkänslan resulterar ofta i en sån blandning av självförakt och ett sån här självhävdelsebehov som tar sig uttryck i en slags ondska och illvilja som den här hustrun då får stå ut med. Och hon är ju helt totalt försvarslös. Så att här finns en sån här obehaglig hotfullhet som hovrar över Hangö som ett sånt här åskmoln. Det är november, det är mörkt och obehagligt. Och de här flickorna, det är två flickor som är huvudpersoner här, 11-åriga flickor som leker att de rider på låtsashästar i skogen. Och man blir ju redan av det så blir man ju lite så där obehagligt berörd, för man tänker på den här skogen som en väldigt obehaglig plats. Och skogen är väldigt central här också, för via skogen kan man ju skildra så mycket. Skogen för de här flickorna är en sån här fantasiplats, det är en väldigt trygg plats för dem. De känner sig skyddade i den här skogen. Men för andra i den här berättelsen så utgör skogen ett hot, förstås. Någonting som man räds kan finnas i den där skogen. Men också kan den erbjuda skydd. I synnerhet för sådana som verkligen inte vill bli sedda. Och som söker sig till skogen för att slippa de där blickarna. Så att hon fångar upp väldigt många intressanta spår i den här berättelsen, skulle jag säga.
Och här har vi ju ganska bra sådär bäddat nu för en påskhelg där man kan ägna sig åt helt olika sorters spänningshistorier, om man ska kalla det det. Att jag menar, dels de här då som Karen Collins som har liksom mera det där överhängande känslan av obehag. Mm. Och sen då Raymond Chandler som har den här dialogen som är så här, eller kanske monologen man ska säga när det gäller det här deckartonfallet som är grovt tillyxat men som en karamell varje mening i sig. Och sen då Freud som kan vara ett sånt här mishmash av visuella, vad ska man säga, excesser i det ena och det andra. Så att alla borde hitta någonting att ägna sig åt och en värld att gå in i under påskhelgen som kommer. Men vi är tillbaka igen nästa vecka och då ska vi tala om kanske någonting i ett lite annat tonfall. Tack för idag. Hej!